Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag. Och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu har vi släppt Sveriges första Comedy Roast Battle för gratis tittning på YouTube. Det är jag och Anton Magnusson mot Ahmed Beran och Branne Pavlovic som möter varandra och säger fruktansvärda skämt om känsliga saker till varandra. Svinroligt, säger folk i förbifarten. Ni hittar denna Roast Battle, mina fyra sitcom-avsnitt och mycket, mycket mer på YouTube-kanalen Specialisterna Humor. Nu i sommar uppträder jag också på tv-inspelningen av Släng dig i brunnens nya säsong. 14 augusti uppträder jag och Anton Magnusson bland annat. Det är gratis, men det blir alltid fullbokat svinsnabbt, så boka bord redan nu. För vi vill gärna ha folk som gillar vår humor i publiken. Jag testkör min tredje stand-up-timme endast en gång i sommar och det är den 31 augusti på Lund Comedy Festival. Lika bra att säkra en biljett till det redan nu alltså. Det är skämt som inte tidigare varit med i mina specials som finns på YouTube. Länkar till allt det här och mina andra kommande gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Ni får också gärna stötta min verksamhet som entertainer. Det kan inte vara helt lätt att få in pengar annars. Men om ni går in på patreon.com/arkivsamtal eller om ni swishar valfri summa på 0760-724728. Uppskattar det som fan. Alla som gillar och stöttar mina grejer. Och delar dem och såna grejer. Men ni får också följa mig på sociala medier som till exempel Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Det stämmer.
Har varit gäst här för, då pratade vi om Shazam.
Japp.
Fenomenet. Och idag så blir det en annan serierelaterad fenomen. Ett serierelaterat fenomen. Python.
Ja, och där var jag ju så att säga med, alltså Shazam och Captain Marvel, där är jag ju bara läsare och fan. Mm. Men Python var jag ju faktiskt med och gjorde då när den fanns i Sverige på 90-talet.
Mm. Jag var med lite grann på Python och ganska mycket på sen spin-off-tidningen Megapython.
Ja, Megapython minns jag ju väldigt väl när du och Mats Jonsson gjorde. Jag kommer däremot inte ihåg att dig från så att säga vanliga Python.
Nej, där var jag bara med som tecknare en gång, om jag inte minns fel. Och det var när David Liljemark gjorde en OS-serie.
Okej. Okay.
Det var någon så här... OS-special där han låg liksom inte hade tid eller lust egentligen att göra det, men Mats Jonsson som då var redaktör var desperat. Ah. Och David var tvungen att ta hjälp av liksom av mig och Kalle Törn som han hade ganska nyligen lärt känna då.
Okej, men nu inser jag att det här är lite efter min tid, för att jag medverkade från det att tidningen startade i Sverige 90 till ungefär 95 tror jag. Och den sista redaktören som jag minns är Martin Kellerman faktiskt, som okay. var redaktör för Pytonet. Och då måste Mats ha kommit efter Martin då, antar jag. Mm.
Jag tänker vi nästan ska ta allting från början.
Ja.
Men innan dess så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj i drycken. Mm. börja med det fasta inslaget. Välj drycken! Då finns det denna vecka pulverkaffe, Snapple Iced Tea Lemon, Snapple Just Peachy Iced Tea. Sen finns det Red Bull i smakerna kiwi, tropisk apelsin och cola. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Vilken sorts iste var det du hade?
Båda är då av märket Snapple.
Ja.
Och så finns det med smak av citron och det finns av med persika.
Citroniste för mig i så fall.
Mm. Då, jag tar också det. Jag har faktiskt påbörjat en persikoiste.
Ja.
Men då är vi snart tillbaks med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Ja, då är vi tillbaks med Snapple då. Vi kanske ska presentera dig lite grann. Du är ju serietecknare.
Ja, inte så aktiv som just serietecknare. Men jag var på 80 och ungefär första halvan av 90-talet så tecknade jag mycket serier.
Men du är fortfarande lite inblandad i där de, ska man säga, spillrorna av den svenska seriebranschen som finns kvar.
Det kan man väl säga.
Det kan vara lite väl dramatiskt. Men,
ja,
men nu när jag hamnat i andra delar av nöjesbranschen och tittar på det liksom med lite avstånd så känns det som lite en ruin. Lite,
alltså, för mig är det nästan så att det gått ett helt varv runt. Att jag började som, jag tror väl du också gjorde helt enkelt, som entusiast. Att jag gav ut fanzines. Och det är nästan där jag är tillbaka igen, fast inte med mina egna serier. Då, utan jag har plockat upp lite andra saker bara som skulle vara roligt att ge ut. Och så gör jag det i egen regi eller tillsammans med andra. Och sen har jag faktiskt lite betalda seriejobb också. De kommer och går, men innan jag kom hit idag så satt jag och korrekturläste en fransk serie som heter Resande med vinden som ges ut igen. Det är ett förlag som heter Kobolt som de specialiserar sig på att ge ut liksom lyxiga utgåvor av gamla 80-tals serier.
Mm. Serier har väl lite närmat sig poesi på det sättet att det finns många som gillar det och håller på med det och sådär, men den kommersiella delen av det är på väg att försvinna, känns det.
Ja, jag tror att det var Johan Vanlo som sa någon gång att serier har blivit som poesi eller jazzmusik och det finns ju en väldigt aktiv, vad ska man kalla det för, en seriescen eller någonting, att det finns mycket folk, så att går man på en seriefestival den här Stockholmsfestival som var på Konstfack. Och det finns ju jättemycket folk. Så det finns ju massor med folk som tecknar. Det finns ju fler serietecknare nu än när jag var aktiv serietecknare.
Jag tror du skulle säga en serieläsare.
Nej, men det kanske är ungefär lika många. Men man kan ju inte riktigt... som sagt, det händer ju faktiskt att jag får något seriejobb som det faktiskt går att fakturera för. Men det hör inte till vanligheterna längre.
Jag kan tänka mig att Kalanka och Bamse fortfarande går med vinst.
Ja, det skulle jag nog tro. Speciellt Bamse föreställer jag mig. Men som sagt, det är verkligen... Alltså, jämför man med 80- och 90-talet så det är inte mycket som finns kvar. Alltså någonting om man kan kalla en brand.
Men mitt serieintresse, alltså det började ganska tidigt, men jag tror att jag blev verkligen det var nog kanske med superhjältar innan, men att börja teckna sig själv, det suget det var också ganska mycket med superhjältar, men liksom det tog en ny skruv här, mitt serieintresse, när jag upptäckte tidningen Python.
Ja, det är ju väldigt roligt att höra.
Som 12-åring.
Ja.
Jag var 12 1990 när första numret kom i Sverige.
Ah, okej.
Okay. Den hade ju funnits i Norge då ett par år tidigare. Jag tror den började 86.
Ja, det stämmer.
86 i Norge. Men jag samlade på serietidningar. Jag hade kommit över någon form av katalog där de värderade serier. Där det stod hur mycket de var värda.
Just det, var den här som hette Seriekatalogen?
Det var nog, ja.
Ja.
Och den hade jag köpt när jag var i Stockholm, tror jag, på någon serieaffär. Och så, då så tittade jag på den och såg att liksom första nummer av serietidningar de var värdefullare än de andra. Nu var det ju kanske inte, nu kanske det var så att serietidningar som var värda 3 kronor var första numret värt 8 kronor.
Ja, ja.
Som jag fann med Kattenisse till exempel, när jag kollade upp hur mycket den var värd.
Ja, ja, men samtidigt är man, var man 12 år 1990 så var väl 8 kronor inget att fnysa åt.
Så jag bestämde mig för att köpa alla första nummer av serietidningar som kom ut.
Ja.
Så då köpte jag liksom serietidningen Zoo när den första
Just det, jag kommer faktiskt ihåg den. Det var väl, var det inte mer bilder på gulliga djur än serier egentligen?
Det var det kanske. Jag kommer ihåg att den köpte jag bara av liksom som en investering.
Ja, okej.
Okay. Inte har gett så mycket ut den.
Ja, fast alltså det är inte kört än. Det...
men det ledde till också att jag köpte serietidningen Python.
Ja.
Men, och den kvar jag hittade på, den var lite större format. Den var i magasinformat, samma format som tidningen Mad. Den var lite större än de andra serietidningarna.
Ja, det stämmer. Och det fanns en väldigt naturlig förklaring till det. Därför att i Norge så var Python i princip en vidareutveckling av norska Mad. Att, alltså Python startades av en man som heter Dag Kolstad. Och han var den som drog igång Mad i Norge. Och det gjorde han i början på 80-talet. Jag tror att det var 1981.
Han drog igång Mad i Norge?
Ja, precis. Mm. Det var så han började.
Och det var så sent, för att svenska Mad fanns väl på 50-talet? Eller?
Alltså 1906. Det kom den första numret. Men alltså det var lustigt på, för att deras så att säga serieutgivning eller serietidningsutgivning ska vi säga, den kom igång mycket senare än i Sverige, men det gjorde också att, för att redan i början på 90-talet så hade det ju börjat gå lite knackigare för de svenska serieförlagen. Men i Norge var de mitt i sin uppgångsfas då. Det var liksom en väldigt...
80-talet.
Ja, 80 och nästan hela 90-talet också. Och det var väldigt mycket så som de svenska tecknarna som var med i Python kom in i det. För det var helt enkelt så att för oss, det var ganska svårt att hitta serietekniskt jobb i Sverige.
På 90-talet?
Och då, i början på 90-talet. Och då kom de här rika norrmännen till Sverige. Och de hade massor med pengar och de ville ha serier. Och så drog de igång Python i Sverige också.
Men det var då Atlantic Förlags AB som startade den. Men kanske i samarbete då med Dag Kolstad.
Ja, det stämmer. Och ska man vara riktigt noga så var det egentligen en del. För att Dag Kolstad, han kom ju då från norska Semik och jobbade med Mad där.
Och han Semik fanns i Sverige också, ja, just gav ut Mad, svenska Mad och de flesta stora svenska serier.
Ja, de allra största, de allra flesta.
Atlantic var lite liksom det näst största serieförlaget då.
Ja. Men Dag, han hoppade ju då av norska Semik och drog igång ett eget förlag som jag nu inte minns vad det hette, och de, det var där då Python startade, och då fick han kontakt med folk i Sverige som också hade jobbat på Semik och startat ett förlag som heter Pandora Press. Alltså det var till exempel Peter Sparring, som jag antar att du måste ha träffat någon gång.
Absolut, och han var ju också, han jobbade på Atlantic innan jag började på Python och Mega Python.
Ja.
Jag har ju bara tecknat en gång för Python.
Men, ja, ja. Ja.
Men han var också redaktören för Kattenisse.
Ah, okej. Okay. Ja.
Eller han och...
Kan det vara Claes Danielsson?
Nej, det var nog... Vad heter han? Han var gift med, eller är gift med någon, Peter Sparring och...
Elisabeth Engstrand?
Ja, det var nog jag.
Ah, okej. Okay.
Jag tror att de två, båda två jobbar med Nisse-tidningen. Men det kan ha varit Peter Sparring som var redaktör.
Ja, ja.
Jag är inte helt hundra.
Nej. Men alltså ungefär samtidigt så hade då alltså Dag och några kompisar till honom brutit sig ut från norska Semik. Och Peter Sparring och hans gäng hade brutit sig ut från svenska Semik. Och Pandora, som det de startade var väl framförallt tidningen Larsson och en serietidning med actionserie som hette Magnum.
Mm, den minns jag.
Det var så att säga Pandoras stora grejer, och de hamnade då på Atlantic, och rent formellt så...
De hade aldrig något eget förlag som hette Pandora Press i Sverige?
Ja, alltså möjligen
det kan... minns jag att det kom Pocket där, tror jag. Pandora.
Ja, det gjorde det, och det kan möjligen ha stått Pandora på tidiga Larsson och Magnum, så väl minns jag inte. Python var i alla fall Atlantic officiellt, men det var ju så att säga de här Pandora-människorna som drev den.
Okej. Okay. Och du, vad hade du tecknat för serier innan du blev inblandad i Python?
Jag hade framför allt tecknat åt Horsröders förlag som gav ut tidningar som Epix och Elixir och Tungmetall och Pox. Jag hade tecknat en serie som heter Sverige fantastiskt som gick ett år i Epix ungefär med en eller ett par sidor i varje nummer. Och sen hade jag tecknat...
Och det handlar om skinnskallar eller?
Nej, skinnskallarna är från Elixir. Det var en serie som jag och min bror Lars gjorde i Elixir som hette Fascistligan och handlade om skinnskallar på 80-talet. Alltså det här var så att säga två fasta serier. Sen så tecknade jag så att säga lite allt möjligt. Och sen men jag har liksom gjort lite annat också. Jag tecknade en serie metallarbetare i ganska många år. Alltså illustrerade bara, jag fick manus till den. Jag hade
det var
också...
där Arne Anka gick.
Ja, den gick parallellt, det stämmer. Det var den stora grejen. Så att ingen... Det är Arne Anka som folk minns. Men som sagt, alltså, lite allt möjligt. Men det var väldigt mycket...
Tecknade du någonting i Svenska Mad?
Nej, det gjorde jag... Nu ska vi tänka här. För jag, alltså, jag blev ju senare redaktör för Svenska Mad.
Jo, men det på... minns jag. Då satt jag ju i samma
redaktionsrum. Just det stämmer. Det var när Mats och du gjorde Megapyton. Mm. Men på den här tiden hade jag inte... gjort någonting åt Svenska Mad.
Nej, men det, man kan ju säga kanske lite att de tidningarna som fanns innan Python i Sverige som påminner lite om Python var ju dels Svenska Mad och dels Horst Schröders olika tidningar som Pox och Elixir och Epix.
Ja,
och
det kan man säga.
Allt vad de hette.
Japp.
Och du jobbade ju då för den ena delen av dem.
Ja.
Och sen så kom det kanske vissa tecknare från Mad-hållet också som började jobba på Python.
Ja,
kanske framförallt Alf Voxner.
Ja, det stämmer. Han kom från Svenska Mad. Så att, alltså, man kan säga av de svenskar som började teckna åt Python så kom... Om jag minns rätt, visst var det väl så att nummer ett av Python som du köpte hade ett omslag av Joakim Lindengren med Svullo på?
Ja, det var Svullo... Och det var Kalle och Hobbe.
Just det.
Och jag vet inte om det var bara Lindengren. För Lindengren hade ju tecknat då en serie om Svullo.
Just det.
Som jag inte tror han själv skrev manus
Nej,
till.
Nej, det tror jag inte heller.
Men, och sen så var det någon annan serie av Kalle och Hobbe som nog var inte tecknad av Lindengren utan någon annan tecknare.
Jag skulle gissa att det var en norsk serie. För de var väldigt pigga på Kalle och Hobbe-parodier. Det var
nästan, jag tror de fick problem med Kalle och Hobbe-parodin. Att de fick något hot från deras syndikat. Alltså seriesyndikatet då. Som kanske alltså här, bullspress.
Nu gissar jag lite grann. Men jag tror att det var så att det var samma förlag i Norge som gav ut Kalle och Hobbe och Python. Mm. Och det för att jag tror inte att man, alltså att göra parodier, det är inte för, alltså man kan ju naturligtvis hota, men det finns ju ingen chans att fälla en parodi.
Nej, det var väl liksom Mad hade ju det lite problemet i början, att de gjorde parodier, alltså då snackar vi då 50-talet i USA, men sen så blev det en rättsprocess och de vann, tror jag.
Ja, det stämmer. Så det var ju så att säga ganska väletablerat faktum att det är tillåtet att göra parodier.
Då kanske det var att det var samma.
Ja, alltså jag
hotade dem med att
exakt,
vi kommer inte
nej, det stämmer. Utan lägg av med det där, annars går vi till någon annanstans med Kalle och Hobbe.
Ja, det låter fullt logiskt.
Ja.
Ja, men det köpte jag. Och jag kommer ihåg att när jag köpte den tidningen att jag var ju 12 år. Var väl liksom pre-pubertal, ska jag nog säga. Eller mitt uppe i blomstrande pubertet. Men jag tyckte ändå det var väldigt det var lite läskigt, för jag hade liksom inte värmts upp till vulgär och grov humor.
Nej.
Men min girighet var ändå det här numret kommer bli värd.
Okej.
Så jag tänkte jag måste köpa det här. Ja. Men trots att det så, jag tyckte i och för sig serieparodier lät kul. Svullo var liksom grov humor som jag ändå kunde uppskatta.
Ja.
Men när jag öppnade den så blev jag ändå, alltså det var lite för vuxet för min smak då, liksom som barn. Det var den här nakna brudar, berätta gamla vitsar. Så det var ändå liksom lite naket. Jag kände, det här kan inte helt okej för mig att läsa. Men,
nej.
Men jag värmdes långsamt upp till den typen av humor genom Python.
Jo, ja, så den var ju verkligen en vidareutveckling av Mad på det sättet. Att den... Det var ju väldigt mycket som hängde med från Mad, men samtidigt så var den var ju grövre och alltså la sig lite lägre får man väl säga än Mad på något sätt.
Ja, den var liksom fula.
Alltså, ja, den var precis fulare.
Inte fulare tecknat kanske, men mer, alltså den var... Ja, men vulgär.
Ja, vulgärare, precis. Mm. Det var det ordet jag letade efter. Mm. Ja. Och det var ju väldigt avsiktligt. Det här tror jag var någonting som Dag helt enkelt hade plockat upp när han jobbade med Mad i Norge. Att jag tror att han hade på känn... För att Mad var ju för sig, det var ju en nyhet i Norge då, men tidningen som sån hade ju funnits väldigt, väldigt längre. Länge. Och de som gjorde Mad på 80-talet, de var ju... Alltså det var ju i stort sett samma folk som hängde med från 50- och 60-talet, så de var ju runt 50-någonting då. Alltså de var i för sig, de var kul, men de hade ju ingen riktig känsla för liksom det här, just tonårspubliken. Och det var ju liksom Dags grej, att han kunde verkligen tänka som en 13-åring. Ja.
Men det var också det här, till exempel Nakna brudar berättar gamla vitsar som chockade mig lite när som 12-åring fick tag på. Det läste jag att det hade funnits i tidningen Elixir innan.
Så kan det mycket väl vara. Och jag tror att det från början är en amerikansk grej. Jag skulle gissa att den kommer från National Lampoon i USA. Som ju var den så att säga en grövre variant av Mad i USA.
Eller vänta, jag sa fel. Det var från tidningen Etikett.
Etikett, just det. Och de hade mycket National
Lampoon. Ja, det var Lampoon. National Lampoon.
Ja.
Och det var nog, jag gissat, Sparring. Peter
Sparring. Ja, det hängde säkert med därifrån.
Så att det plockade ju upp, för att Horst hade ju den här lite grövre, vulgära humorn och liksom sexuella skildringarna i sina tidningar. Men kanske på lite mer ett intellektuellt och konstnärligt plan. Med Python var mer en pubertal, grov tidning.
Jo, det stämmer. Den skillnaden fanns verkligen.
Jag kommer ihåg när liksom, Sydsvenska Dagbladet recenserade de nya serietidningarna. Och då var det liksom Python, då hade de väl läst första och andra numret kanske och skrev att de verkar inrikta sig på kiss, bajs och sex.
Ja.
Men jag tror ändå de skrev verkar lovande.
Okej.
Och Python, alltså namnet, jag tror att den recensenten i Sydsvenskan trodde då att det anspelade på Monty Python.
Det var jag också alltid, jag trott. Jag har faktiskt aldrig frågat Dag om det. Men min gissning är att det är därifrån. Och sen, alltså du säger då att du liksom hajade till lite grann. Men alltså det var ju en helt annan sak. För att i Norge är, jag vet inte riktigt hur det är i Norge nu. Men i alla fall på den tiden så var man ju mycket, mycket känsligare för grov humor. Och alltså anledningen till att jag tänker på och tror att det här kommer från Monty Python, det är att Monty Pythons Life of Brian, den filmen blev alltså totalförbjuden i Norge. Det fick inte visas på norska biografer. Okay. Så att Python hade mycket, alltså Monty Python hade den här lite liksom förbjudna...
Ja, det kanske hade den ordet kanske hade det liksom innebörden.
Ja.
Skulle det kunna vara på samma sätt som flygigheten.
Ja, alltså som Povel Ramel.
Povel Ramel pratade om flygigheten efter då filmen Den galopperande flugan som var något portalverk inom crazy humor.
Ja.
Det som på svenska kallas crazy humor.
Jo.
Och då flygighet av Povel Ramel.
Ja.
Han ville ju ofta hitta på sina egna ord.
Jo.
Men Python, jag tror också det kan komma av bara för speciellt på 80-talet och kanske tidigt 90-tal, då sa man ju Python lite som att någonting smakar Python eller luktar Python.
Ja.
Jag kan tänka mig att man gjorde det i Norge också.
Ja, ja.
Att det var ju bara att antyda någonting var vulgärt.
Ja.
Monty Python vet jag inte om det var en antydning på att alltså Python är giftigt eller så.
Nej.
Men för den hette i Finland så hette tidningen Myrki som då betyder
gift,
omgift tror jag, eller gift.
Ja.
Det är oklart om det har någonting med, men jag tror de blev nog inte helt ledsna av associationen med Monty Python.
Nej, verkligen inte.
För det var ju också förutom då Kiss, Bice och Sex så var det ju allmän crazy humor.
Ja.
Och ganska, ja, det var väldigt tramsigt.
Precis. Och den sidan, alltså sen, alltså de från Monty Python, de kom ju från Oxford och Cambridge och var intellektuella, men de körde ju en väldigt tramsig, och just den tramsiga sidan var ju det som de plockade upp i serietidningen Python då. Det var ingen sån här skämt med att folk tävlade om att skriva Charles Dickens romaner och sånt där som Monty Python kunde ha.
Om det nu var så inspirerat av Monty Python, det vet man inte.
Nej.
Jag vet inte vad Dag Kolstad, jag har träffat honom flera gånger, men jag har inte någon koll på hans bakgrund, om han kommer från liksom en intellektuell bakgrund eller om...
Nej, det är min känsla att han inte gör, därför att alltså det var ju som, alltså jag tyckte du beskrev skillnaden mellan Horsts tidningar och Python väldigt bra, för att Horst kom ju verkligen från en intellektuell bakgrund. Han var ju doktor i litteraturhistoria, men sen, han gillade ju grov och vulgär humor också, men han liksom närmade sig det från ett akademiskt håll. Medan Dag Kolstad var, han var liksom mer en glad tjomme på något sätt. Och alltså han, jag vet faktiskt inte vad han gjorde innan han började jobba med serietidningar, men han kom ju så att säga från norska Semik då, och hans grej var ju verkligen humortidningar. Jag tror inte han har hållit på någonting alls med typ något sånt där som superhjältar eller ja, och om han hade dragit igång idag så hade han väl startat kanske en stand-up klubb eller någonting, eller ja, jag tror inte det. Han, det här med, alltså han var ju, för han gillade serier, han tyckte om liksom, han gillade teckningar, han var jätteintresserad av just liksom hur, alltså han tecknade inte alls själv, men han var liksom väldigt intresserad av det hantverksmässiga med teckningen och så. Däremot så tror jag inte att om han hade dragit igång, för att han ville verkligen nå mycket, alltså det här med liksom poesi, alltså serier som liksom förkännare och sen införstådda, det var inte alls hans grej, utan han ville nå ut till en stor publik. Och Pyton var jättepopulär i Norge, alltså den sålde 30-40 tusen ex per nummer. Det var, jag tror det gick rätt okej i Sverige också, men i Norge var den verkligen stor.
Men fan, men det var en rätt stor succé i Sverige. Det var alltså, känt i början så var det en snackis, alla efter ett tag. Jag var väl en av de första som köpte den i byn liksom, och sen började folk hänga på och sa, du också läst den, alltså det blev en verkligen en snackis och liksom, och sen liksom när man kom upp i tonåren så kändes det som att de flesta, speciellt då killar, läste den.
Ja.
Och kanske också de som var lite tuffare liksom, för den var ju lite hård.
Ja, det fanns väl ett sånt drag.
Jag kommer ihåg, jag var på en sån här, var du också på Oslo Comics Expo det året de hade en Python reunion?
Nej, det har jag inte varit. Utan jag, däremot när vi tecknade i tidningen så var vi, alltså de svenska tecknarna, vi var i Norge flera gånger, alltså de var, dels så gick det gick ju bra för dem, alltså de tjänade mycket pengar, och sen så den här Dag Kolstad, han var lite så här, vad ska man säga, paternalist, han var liksom som en pappa för, alltså lite grann som Rolf Claesson som var när serietidningar lag och fanns, så att han kändes liksom som en far för alla sina tecknare, så han liksom bjöd in. Så att vi var i Oslo, vi var i Bergen någon gång och sådär. Men det här var så tidigt på 90-talet. Så att det här är liksom någonting som inträffat efter min tid.
Nej, men då hade nog Python lagts ner. Både den lades ner i Norge 96. Så, och det här var nog alltså runt kanske 2010 eller någonting. Jaja. Som de hade en reunion. De gav ut någon samlingsvolym.
Ja.
Och jag har hört Dag Kolstad berätta innan att hans stora förebild är William M. Gaines.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och både Rolf Claesson då som var Galago-redaktören och William M. Gaines och Dag Kolstad, de är stora och bullriga och liksom en stor varm famn
det
i vissa sammanhang.
Ja, jo det stämmer. Att de hade ju verkligen alltså just den liksom goda sidan, att det var, alltså det var roligt. Ja. För sån, eller alltså nu talar vi om Roffe, men han, det är inte riktigt samma sak när han inte har tidningen. Man kan ju inte driva ett bokförlag riktigt på det sättet, men när man har en tidning, då har man liksom massor med medarbetare. Då kan man ju verkligen vara den här liksom stora bullriga farsan som ordnar liksom fester och roliga grejer för folk. Och sådana som var verkligen Dag.
Ja, han lever fortfarande.
Ja, han lever, men han, jag tror inte han är aktiv som, vad jag vet i alla fall, som förläggare längre.
Nej, kanske inte. Men han berättade också då hur han liksom la sig i tecknarna.
Ja, det stämmer. Han var handgriplig.
Omslagen på tidningarna, de skulle ju vara lite så här äckliga och roliga samtidigt.
Ja.
Och han snackade om att han jobbade med, jag kommer inte ihåg hur många de var, men låt oss säga de fyra T-na. Då var det skulle vara mycket tunga tänder och talgkörtlar. Det var nog någonting till.
Ja. Och sen hade han en grej till, och det var att han skulle så att säga kombinera det här liksom lite äckliga med att han ville ha en färgskala som såg ut som ett kalankomslag. Så att det skulle vara så att säga det här lite liksom godis, alltså att ta det här liksom som lockade barn och så liksom korrumpera det på något sätt. Det var mycket hans liksom.
Hade han sagt att
nej, alltså han, men jag minns det här med färgerna minns jag väl lite väl, därför att Några av oss som tecknade i svenska Python på den tiden, vi satt i samma frilanslokal då, och Dag var ju hälsade på oss i Sverige också. Och någon gång när han var i Sverige så hade han deadline på ett nummer, så han hade med sig en svartvit teckning till ett norskt pytonomslag. Och då satte han sig vid detta våra ritbord, och jag tror han lånade färger av oss. Och så, för han gjorde alltså väldigt noggranna färginstruktioner själv. Och då när han gjorde det så förklarade han det här för oss. Att jag väljer alltid... den heter väl Donald Duck i Norge, tror jag.
Ja.
Alltså, det ska vara så likt. Jag tror till och med att han sa att ju mer lika färgerna är Donald Duck-omslag, desto bättre säljer tidningen.
Ja, men det är lite den känslan man fick på, alltså när jag växte upp då på 80- och 90-talet, så var det också Garbage Pail Kids var ju ja. Lite en liknande grej. Det var liksom det här liksom godisliknande samlarkort ja. Med vulgärhumor. Det ja. Skulle vara liksom våld. Mm. Det var kanske inte så mycket sex i Garbage Pail Kids, men det var mycket våldshumor.
Ja.
Det var det väl i Python också. Förutom ja. Kiss, Spice och Sex var det en del våld.
Ja,
alltså på något komiskt våld
ja.
På något sätt.
Ja, lite grann som ungefär typ Warner Bros, alltså gråben och julben liksom, ja. Den sortens väldigt
jo, som Tom och Jerry eller
ja, Tom och Jerry, alltså väldigt kartonigt våld, ja, kan man säga.
Ja. Och efter Python kan man väl säga att den typen av populärkultur fick sitt utrymme kanske i tv-serier, tecknade tv-serier som South Park och Family Guy.
Ja, alltså jag tänker ju framför allt på den här Itchy and Scratchy i Simpsons. Det är ja. Precis den sortens.
Jo, det är det. Fast kanske utan sex och...
Ja, det stämmer.
Utan rasism var också en del...
Ja,
alltså,
det var
som var alltså, om de nu tog alla liksom tabun på något sätt och ja. Skämtade om i Python så, ja. Liksom, så var det ju sex, kiss och bajs, våld och... etnicitet,
ja, det stämmer.
Säga, som var ja. Väldigt vild på ett sätt som hade varit svårt att komma undan med idag.
Ja, det stämmer. För att det var faktiskt något jag tänkte på vägen hit, att om det skulle gå att göra en sån tidning idag, det som absolut inte skulle gå, det är de här rasgrejerna de körde. Alltså, det skulle ju vara helt omöjligt.
Det var väldigt grova rasskämt.
Ja.
Och det hade nog varit det svåraste.
Nej.
Och,
nej, ja. Alltså det är ju helt oförsvarligt egentligen, och det skulle bara inte gå idag.
Ja, det är en annan diskussion, skulle
jag
säga.
Ja.
Men jag minns också att när jag kom in i Python och Megapython genom David Liljemark.
Mm.
Och jag tecknade väl lite liksom hans manus. David, inte han med, eller kanske han inte tyckte var de bästa han har gjort, har jag misstänkt.
Okay. Ja.
Men det var ett manus jag tecknade också till ganska tidigt. Som jag tror hette något i stil med Pyret och Pluttgubben, men då var det ett liksom incest skämt och där det var nog lite grövre än vad som hade publicerats tidigare i Megapyton och Pyton.
Det kan jag tänka mig.
Det var då liksom någon som hade sex med sin dotter som då var då dessutom tecknade som en bebis.
Okej.
Och då, det ledde till att Konsum Värmland, lite ironiskt som David är från Värmland,
ja, ja.
Men hela Konsum Värmland koncernen bestämde sig för att bojkotta Megapyton.
Ja.
Då tror jag Pyton hade lagts ner. Alltså i Sverige fanns vanliga Pyton mellan 1990 till 98, och Megapyton fanns då från 1992 till 2001.
Det låter bekant.
Så det var en del överlappning där då, att ja. Python och Megapython fanns samtidigt.
Ja, och sen kan man väl då tillägga att just Konsum har ju en gammal tradition av att bojkotta serietidningar. Första gången de gjorde det var under den här skräckvågen i början på 70-talet, när det kom en massa skräckserietidningar. De bojkottades av Konsum.
Mm.
Och under en period så bojkottades även Horst Röders tidningar av Konsum. Så att de hade
moralister.
Ja, de var moralister när det gällde folks serieläsning.
Men då när jag var på den här Python Reunion-grejen på Oslo Comics Expo, då fick jag för första gången träffa Dag Karlstad, hade jag träffat innan. Han ville dessutom starta någon, när jag var redaktör på då Egmont, som sen köpte Atlantic. Då hade han en idé om att starta en ny serietidning. Han kände att nu ska vi dra igång något nytt här. Och då så tänkte han att han kände sig kanske... Han kände inte att han hade pulsen på vad ungdomarna gillade längre. Så då tänkte han att han skulle plocka in mig från Sverige då, som var... Jag var i 20-årsåldern då, ja. Någonting. Och men jag var samtidigt var jag lite på väg att lämna förlagsvärlden.
Ja.
Jag hade jobbat länge på Egmont. Megapyton hade lagts ner, vilket jag tyckte var den roligaste att jobba med. Ja. Och jag hade liksom sparat ihop pengar och jobbat ihop en A-kasseperiod. Så jag tänkte, nu kan jag teckna serier och hålla på med Las Palmas då, det musikprojektet.
Just det stämmer. Och det höll du väl på med redan på när vi jobbade tillsammans. För att jag har något minne av att jag var på någon... Kan det ha varit en releasefest för en bok eller någonting? Där, vad hette den? Var det Kalle Törn som var
ja,
den
Kalle
andra?
Törn var andra halvan. Ja. Jag och han uppträdde till exempel på Mats Jonssons releasefest för serien Hey Princess.
Det kan mycket väl ha varit den.
Ja, där uppträdde vi. Och ja. Vi var väldigt fulla då. Det var typ vår andra spelning.
Okay.
Och vi kunde knappt genomföra gigget. För vi hade liksom jag hade inte riktigt fattat att oj, man kan inte komma ihåg raptexter om man är full.
Nej.
Jag hade inte fattat det. Jag hade väl druckit typ två öl på vårt första gig och tänkte, det här gick jättebra. Det gick nästan bättre. Man blev mer avslappnad.
Ja, ja.
Men sen så kom jag ihåg att du var där och jag tyckte fan det här blev dåligt, jag glömde mina texter. Men du sa så här, ja men jag gillar den där, det kändes som så här pubrock där musikerna är lite förpackade för att kunna...
Ja, ja. Nej, jag minns att jag tyckte det var kul. Men sen, jag tänkte också bara spinna vidare på det här som du sa att Dag kontaktade dig därför att du var rätt ung. För så, det var verkligen en idé han hade med när han... Både när han gjorde Norska med och när han gjorde Python, att han kontaktade, han speciellt då, vi från Sverige var faktiskt lite äldre, vi var runt 30 då 1990, men de norska tecknarna var runt 20. Och han, vilket alltså det var säkert en bra tanke, att han tänkte att de så att säga låg närmare liksom läsarnas, att det var naturligt för dem att, så att de här norrmännen då som gjorde Python, de var kanske 5-6 år äldre än läsarna bara och hade liksom en väldigt naturlig koppling till dem. Och sen, jag vet inte riktigt vad som hände, om Dag själv tröttnade eller om det var så att liksom tecknarna på något sätt, för att tidningen höll bara så länge som han liksom tog fram en generation tecknare, men det kom aldrig någon ny liksom, det kom aldrig några nya yngre tecknare som tog över Python.
Jag tror det var någon som tog över. Han slutade som redaktör för Python i Norge också innan.
Ja.
Och så var det någon som han tyckte liksom, den som tog över skötte inte det så bra.
Ja.
Men han hade ju en idé då när jag slutade när jag kanske var 23, 24.
Ja.
Och då så försökte han starta någon ny humortidning som skulle heta något i stil med Gorilla. Och, någon som skulle, och mitt förslag på namnet, han hade en idé om att titlar, han sa att han hade läst någonstans att titlar med O eller namn med O i sålde bättre.
Okay,
att det var som en Hollywoodstjärnor, det var som olika grejer. Så han ville ha något med O. Mm. Så kom vi, ja, mitt förslag var tobak. Att det skulle vara något som, som så, kanske lite att det såldes i tobaksaffär, men det också var något lite kul titel. Så vi snackade om att starta någonting som heter tobak. Men jag tror, jag hoppade av hela förlagsbranschen innan de fick ut. Men de startade en tidning som heter Gorilla.
Ja, den har jag för mig. Jag har faktiskt aldrig sett tidningen. Men jag har
Johan
Vandlo
var inblandad.
Att den fanns, just det. Och sen så hade han väl en tidning i Norge som hette Geek också, tror jag. Där han liksom gick in för att göra någon sorts nörd... Alltså det fanns ju de här filmerna, alltså nördarnas...
Revenge of the Nerds.
Alltså han skulle göra liksom en tidning... Och den har jag heller aldrig sett. Jag vet bara att den fanns. Jag vet inte riktigt vad den innehöll. Men han gjorde så att säga två försök efter Python med humortidningar som inget av dem tror jag gick speciellt bra.
Nej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag märkte väl att när de gjorde Gorilla kändes som att okej, nu hade han nog tappat lite örat mot ungdomens gata. Liksom,
eller? Ja.
Jag minns också en annan spin-off, eller inte en spin-off, men en kopia på Python som Semic förlag startade, som hette Svenska Pucko-magasinet.
En kort var det verkligen Semic? Jag hade för mig att det var Atlantic.
Kan det vara Atlantic? Jag
ska inte svära på det här. Jag minns att
de skulle starta ännu en... Jag för mig då att jag tänkte att Atlantic hade Python.
Aha.
Och Semic ville då in på den marknaden också. Alltså den vulgär tonårshumor.
Ja, för jag minns att tidningen fanns, men den kom väl bara med ett väldigt litet antal nummer, va?
Och jag tror det var Semic, men det,
okej, jag ska inte svära på det här. Jag har inte,
det kanske för ointressant för att pausa och googla vilket förlag det var som kom ut, Svenska Pucko-magasin. Ja. Jag kan kolla upp det efter.
Ja, okej.
Men det var ju... Och sen, men tidningen då, den fanns även i Danmark och Finland som vi nämnde ett tag.
Ja, i Danmark gick det inte bra alls. Däremot i Finland...
Sju nummer i Danmark.
Ja.
Finland var ju där, de höll lyxtidningen Myrke då. Den höll på till 2008, vilket var liksom 7 år efter Megapyton lades ner i Sverige.
Ja, det stämmer.
Så det var som längst, mest långlivad där.
Ja, i Finland blev den verkligen populär. Och alltså, det ska jag också säga att när... Alltså det var en sak som var väldigt bra för oss som tecknade i tidningen, att för det normala var att det var den norska tidningen som beställde serier. Så alltså även av oss i Sverige så var det så att säga de som betalade grundarvodet.
Mm.
Men sen i och med att tidningen då ett tag fanns i, den fanns ju länge i både Sverige och Finland, och den fanns ett litet tag i Danmark, så, och man fick ju så att säga betalt för de utgåvorna också. Så det gjorde att det var, speciellt om man jämför med hur det var idag, så var det rätt välbet. Alltså det här grundarvodet från Norge har jag för mig var 1400 norska kronor för en sida. Och det var ju så, norska kronor, det var ju värda mycket mer än svenska kronor. Och sen fick man ju då inte liksom samma, utan det var ju kanske om det var halva eller något sånt där för de utländska. Men det blev ändå en rätt bra slant. Så att just de här pytonåren, det är den enda perioden i mitt liv när jag faktiskt har försörjt mig på att teckna serier.
Mm, du försörjde dig som pytontecknare.
Ja, det kan man säga.
Det är roligt.
Ja.
Men just det du sa om att tecknarna var 5 år äldre än liksom läsarna.
Mm.
För så var det när jag började läsa Python, så ibland då hade David Liljemark med för serier.
Ja.
Och han blev, jag visste inte vem det var, men han blev något av en favorit för mig.
Ja.
Och han är ju bara 5 år äldre än vad jag är.
Ja.
Och han var väl, men han var ju kanske då bara 17 när han fick sina första grejer publicerade.
Ja. Och så var det med de norska tecknarna också. Alltså det var ju för sig en viss spridning i ålder, men för att jag skrev inte speciellt mycket manus själv, utan jag fick i regel manus av andra. Jag minns att jag fick en hel del manus av en kille i Norge som hette Tom Ostad, som var, skulle jag gissa, jag träffade honom några gånger. Han var nog ungefär 20 skulle jag föreställa mig.
Okay. Han var inte, det är inget namn jag känner igen så mycket.
Nej, han har nog inte. Riktigt.
Han var bara manusförfattare.
Han tecknade också. Han tecknade tillsammans med en kille som heter Tore Olsen, som också var jätteung.
Och sen, vad gjorde de för serie?
De hade någon serie som hette Örn, Björn och Jörn.
Ja, det har jag ett vagt minne.
Och sen fanns det de som var lite äldre, men verkligen inte mycket. Alltså den som är mest känd idag är väl Frode Överli, som gör Pondus.
Just det.
Och han tror jag var lite över 20 på
okej,
den tiden.
Men han var ändå
han var ung, och han gjorde en hårdrocksparodiserie som hette Deep Shit Junkies.
Deep Shit Junkies, ja, den minns jag mycket väl. Den var på omslaget till Python.
Ja, han var väl den allra...
Det var då ett rockband som hade låttexter i stil med Kom hit om du pallar, jag ska krossa dina ballar. Och Till havs för fan hade de en låt.
Okej. och sen fanns det då ytterligare några...
Den jag associerar, ja. En av dem som jag associerar mest med det norska pytongänget är Tommy Sydsäter.
Just det. Han var lite äldre, därför att han och Dag hade börjat på norska med tillsammans 81. Mm. Och jag föreställer mig att, jag skulle gissa att Tommy Sydsäter var runt, ja, kanske 1920 när de började jobba tillsammans 81. Och sen hade han, så det var han och Dag som jag minns det, som på något sätt liksom började... de började göra norska med tillsammans. Och så hade de också en serie som det byggde på, jag tror att det var en norsk tv-serie som hette Vaselina bilopphugger, som handlade om några sluskar som drev en bilskrot som var jättestor, lite grann som, jag tänker mig att ungefär som Tårtan var i Sverige, att det var liksom komiker som körde lite så här liksom äckel.
Vem var Dag och Tommy Sydsäter inblandade i den?
Alltså de gjorde en serieversion av den tv-serien. Och det här var samtidigt.
Vad heter den, sa du? Vaselina?
Vaselina bilopphugger. Alltså, alltså vaselina som är vaselin och alltså bilsönderslagare, bilupphuggare. Det var något sådär, liksom, väldigt sluskiga raggare som drev en bilskrot.
Det låter fantastiskt.
Ja.
Jag träffade för honom Tommy Sydsäter då på den här Oslo Comics Expo, på den reunion. Han satt... alltså, det var väl så här, de hade någon panel där, eller panel, och pratade om det, och sen så var det liksom barhäng efteråt. Jag var inbjuden som serietecknare också det året. Men då tänkte jag, men så satt han där liksom så lite sunkig ut, ska jag nog säga, satt och drack öl eller någonting. Och jag tänkte så här, men här, Python och hans teckningar och sånt har betytt rätt mycket för mig som serieskapare. Jag går ändå fram liksom och ger honom en komplimang, tänkte jag, prata lite. Men han satt och så här väldigt, väldigt slapp uppsyn. Typ tittade knappt åt mitt håll. Men jag sa då så här, du har betytt mycket för mig, bla bla bla. Gav lite komplimanger. Sen tog han fram typ en servett. Ritade ett par slappa hängpattar på 20 sekunder, signerade den och liksom räckte bak den till mig utan att titta mig i ögonen. Så han hade kvar där lite, så här, lite divalat mot fans, men okej, du får en slapp servett med några hängpattar och signera. De har sparat, även om det inte var världens vackraste teckning.
Ja. Alltså jag minns ju honom också. Alltså jag minns honom, men att det, så kan det ofta vara med folk att han, så, som jag minns det, så hade han en så här lite manisk sida, men så kan det ofta vara med folk som att de är, att man är, om man antingen är liksom väldigt manisk eller också väldigt så där.
Ja. Han samarbetade med någon, han gjorde en serie tillsammans med en tecknare då som hette Rolf Hondstad.
Ja, det stämmer. Och honom, hans manus har jag faktiskt också illustrerat lite grann. Honom träffade jag däremot aldrig.
Det ryktades att han var narkoman.
Ja, det var han.
Så heroinmissbrukare.
Ja, och det var... Alltså när jag kom i kontakt med Python 1990, då var det så att... Jag menar, det här är så att säga ingen... Dels är han död nu, Rolf Hondstad, men det var verkligen ingen... men det var verkligen
eller
ingen...
Eller kanske jag
Ja, men det här är inget liksom skvaller man sitter och sprider, utan det var verkligen ingen hemlighet att han var missbrukare, och det är svårt att samarbeta med missbrukare.
Ja, det kan man ha Dag Kolstad så här. Man kan icke stole på narkomaner.
Nej. Och då kom de fram till, för att de ville ändå, det tror jag var delvis för att vara schysst mot dem, att de ville inte bara liksom överge honom, men det var ändå för liksom jobbigt för dem att han, jag vet inte om han kom upp på förlaget eller hur det var, men då tänkte de att det skulle kanske vara lättare om det var någon i Sverige som illustrerade hans grejer, där man inte hade den här personliga kontakten.
Aha.
Så att jag fick en del manus av honom som var rätt kul, alltså som jag illustrerade.
De gjorde en serie ihop som, alltså, Tommy Sydsäter och han gjorde en serie som heter Resus Minus, som handlade om Tommy Sydsäter och en karaktär, kan man säga, seriefigur som heter Resus Minus.
Ja.
Och jag tror att den signerades då, att det var liksom manus av Resus Minus.
Ja.
Och så att den här, vad heter han än?
Rolf Hondstad.
Han var väl liksom Resus Minus-karaktären.
Ja, så det var en sorts, alltså som det väl ofta är med komi, det var en sorts persona för honom som liksom grundades.
Och han var ju helt slut i huvudet. Alltså det var väl liksom nästan som en ap soppan.
Ja, jo. Nej, så det var ju knappt en människa. Och, alltså, i de här serierna så var ju då ofta redaktören med. Och det var ju så att säga väldigt tydligt en
Dag Kolstad. Ja, en tjock man med mustaf och solbrillor.
Ja, som åt hela tiden. Ja. Och han satt väl, alltså i den här serien, för det var just sådana manus som jag illustrerade ibland, så hade de, Pythons redaktion var då en husvagn. Mm. Och när man kom in i husvagnen så satt...
Det var det på riktigt eller?
Nej,
det, nej men, i serien.
Det är i serien. Mm. Och så satt redaktören med neddragna brallor på en toalettstol och åt samtidigt som han redigerade tidningen också. Men det var så här praktiskt, det var för jobbigt att bara liksom gå till toan. I och med att han åt hela tiden så var det var praktiskt. Han liksom satt på toan samtidigt så kunde han liksom multitaska.
Jag för mig, Mats Jonsson har berättat att något år på bokmässan i Göteborg så hade de med sig Pythonhusvagnen.
Ja, det stämmer. Den stod på liksom parkeringen. Och det fanns två grejer som var bra med det. Dels så kände ju folk igen den från serien. Och sen så kostade det ju... Det är skitdyrt att hyra en monter på bokmässan. Mm. Däremot att stå parkerad utanför kostar inte speciellt mycket alls.
Nej.
Så att vi satt och signerade Python-tidningar då och folk köpte det här.
Ah, vad roligt.
Ja. Så det var rätt kul.
Mm. Joakim Lindengren var med också, för jag såg annonser för då att Python kommer vara på bokmässan. Jag var väl för liten och för fattig för att åka dit, men jag var rätt sugen på det då. Och jag kommer ihåg då att Lindengren hade tecknat en annons också. Han blev också en favorit snabbt för mig. Han kom ju från Horst Schröders tidningar också.
Det stämmer. Han tecknade väl i Pox framförallt. Mm. Och han hade ju den här serien som hette Svenska småbils- och rusdrycksförbundet, som helt enkelt byggde på honom och hans kompisar. Mm. Och den fortsatte han sen med i Python under en period. Jag minns inte riktigt hur länge, men under ett par år så gick den i Python också.
Jag var stort fan av den och blev medlem i man kunde bli medlem i förbundet på riktigt. Det var rätt krångligt, men det blev jag. Och sen många år senare när jag började med stand-up så började jag uppträda på Cantina Real i Stockholm. Det var några kompisar som hade en klubb som hette Anders och Nisse.
Ja.
Och då var det en man då, en något äldre man som DJ där, som kallades för Greven.
Just det, som en kompis till som var figur i serien.
Ja, han var figur. Det fick jag reda på många. Jag kopplade ihop det långt senare. För de sen bytte stand-up-klubben namn till Greven Komedi. Mm. Och han följde med till Skalateatern och han började dyka upp. Han var alltid, när jag har mina visningar av mina problem, min sitcom då, så dyker han alltid upp där.
Ah, okay.
Och sen när jag insåg att det var Greven i Svenska småbil- och rusdrycksförbundet, det var ju ganska stort, tyckte
jag.
Och det var ju en av mina favoritserier idag i Python-tidningen.
Ja. Alltså, jag minns en rolig grej med just Joakim Lindengren, och det var att när den svenska Python-tidningen hade kommit igång så bjöd de... Alla då, de svenska tecknarna som tecknade i Python till Norge, alltså redaktionen. Mm. Så att vi var dels i Oslo och sen så åkte vi tåg.
Vilka svenska tecknare var det då?
Det var Micke Gran, Alf Voxnerud.
Micke Gran har vi inte riktigt nämnt.
Nej, det
innan.
Stämmer. För han var nog, han och Lindengren var nog de första svenska tecknarna som började teckna i Python.
Båda att de hade tecknat för Horst Schröders tidningar
tidigare. Det stämmer.
Och Micke Gran hade också ett bakgrund som experimentmusiker, halvkokt i folie.
Ja, just det. Stämmer. Mm. Så det håller han på med kanske inte halvkokt just, men han håller definitivt på med experimentell musik.
Mm, och med konstprojekt också.
Ja, just det. Och Micke gjorde en serie som hette Gemene man.
Just det, det minns jag.
I Python som han, man kan väl nästan säga att han... Den serie som han sen gjorde i Herman Hedning är ju en... det är nästan samma serie, bara att han har ändrat figuren lite grann. Men det är någon sån här liten, väldigt elak, sadistisk figur.
Mm.
Men i alla fall, alltså på den här tågresan... Jag tror det var när vi åkte tillbaka...
Var du Micke Gran, var det Lindengren?
Och Alf Voxnerud.
Okay,
jag minns faktiskt... Nej, jag tror inte David Liljemark var med, för han kom nog med några år senare.
Mm.
Och de här norska tecknarna, förlaget fanns ju i Oslo, men sen var det två av tecknarna som bodde i Bergen, och det var Frode Överli och Arild Mittun.
Mm.
Och då på tågresan tillbaka från Bergen till Oslo, då talade Johan Lindgren om att nu är det cocktailtimme. Jag vet inte riktigt när det inte för klockan 15 eller 17 eller någonting.
17.
Då hade han med sig en termos med färdigblandade dry martini som han bjöd på. Det var första gången i mitt liv som jag drack en dry martini.
Ja, hur gammal var du?
Då var jag 30, så det kan ju tyckas vara lite sent.
Ja, men jag har hört rykten om den, att han hade en sån väska liksom med skumgummi, så det fanns martiniglas och då martiniblandning i själva...
Ja,
ja, det är imponerande. Ja, men det var ju många av liksom av tecknarna som Martin Kellerman kan ju ha läst i Python första gången. Han tecknade även lite i Kamratposten och...
Ja, och i Galago som jätteung.
Ja, men det var ju långt innan han slog igenom med Rocky.
Ja.
Ja, vad finns med? Christian Walters gillar jag väldigt mycket. Christian B. Walters som tecknar en serie som heter Pervokris.
Just det. Och han kom från ett lite annat håll. För att de andra tecknarna var ju... Många av dem var ju så här väldigt liksom snajdiga tecknare. Han var ju ganska primitiv tecknare, men jag minns honom som kul också. Alltså väldigt, väldigt, väldigt grov humor.
Jag minns honom mer från Megapyton än från Python. Alltså jag minns att när Megapython då den kanske togs in i Megapython innan, för jag tror inte jag läste Walters och Pervokris i vanliga Python, där kan jag ha fel. Men det blev en favorit. Han var också, det var väl lite nästan alltså twistad självbiografi. För figuren heter då Chris, som jag trodde det hette Pervokris, som att han hade någon form av
kris.
Men sen fattade jag att det var Chris, Christian, som Christian Walters. Ja.
Och som sagt, alltså, för att han bodde ute på Vischan någonstans, ställs som heter Odda, minns jag. För att de andra tecknarna var, alltså de flesta var från Oslo, och så var det de här två som var från Bergen, och sen så var det han, Walter, som kom från Odda. Och honom träffade ju de bara... Jag minns faktiskt inte om han var med på... Han bör ha varit med på den här resan, det kommer jag inte riktigt ihåg. Men sen så hade de en annan grej som de gjorde... jag minns inte om det var varje år riktigt, men... För att naturligt ställe att träffa om man har en tidning som kommer i Sverige och Norge, det är ju då... Alltså, ja, Värmland ligger ju väldigt nära. Och då fanns ju dessutom ett Reprostugan som gjorde all färgläggning.
Just det, vad hette den? Lasse...
Lasse Hjärt.
Ja, det minns.
Och de hade ett julbord varje år. Mm. Och då, det var en sån här liksom samlingspunkt då för de svenska och norska tecknarna. Så jag minns väldigt tydligt att jag har träffat Walters på ett julbord hos Reprostugan. Och även Bokmässan i Göteborg, i och med att det är lite sådär halvvägs mellan... Eller blir folk förbannade i Göteborg om man säger att det är halvvägs till Norge. Men det ändå liksom, det var... Ja, vi liksom från Stockholm kom dit och i regel så kom ett par av norrmännen till Bokmässan också. Så där träffades vi.
Det är fan med att Walters, Mats Jonsson berättade att han hade... räddat Mats Jonsson från att få stryk vid något tillfälle.
Okay.
Eller räddat honom på något sätt. Eller om han var för full att han hjälpte honom hem. Det var någon seriefestival någonstans. Men det var... Sen så Edika gick i Python, eventuellt Megapython ett tag också. Den franske sällskaparen.
Just det. Han kom ju från Horsts tidningar från början.
Brök associerar honom. Jag upptäckte honom ganska mycket i serietidningen Brök, som var då en Horst Schröder serietidning. Och även Reiser, eller hur uttalas det?
Ja, alltså det franska namn är ju svåra. Ja. Jag har alltid, alltså, jag antar att man ser typ Reiser eller något, så jag har alltid sagt Reiser som det stavas.
Och han gjorde en serie som heter Mannen med de stora kalsongerna.
Ja, just det.
Som också var lite så här primitiv tecknad och ganska fulsnyggt på något sätt. Betoning på ordets första del.
Ja. Och alltså den hade förekommit i Sverige liksom i flera omgångar. Att, alltså det fanns ju en period ganska tidigt på 80-talet när... flera bokförlag liksom hakade på och gav ut vuxenserier. Och jag minns att jag fick, alltså som jobb, att handtexta ett par Racer-album till Forum. Och det här är typ 80...
Det är Forum ett förlag då?
Ja, alltså det är fortfarande ett Bonnier-förlag. Alltså det var en ganska kort period när de gav ut serien.
Ja, men det kändes, jag har aldrig träffat några racerfans direkt. Okay, men det kändes ja. Som att det fanns en publik för det.
Ja, det gjorde det nog. För det var mer än ett album som kom. Alltså jag tyckte de var kul, minns
jo,
jag.
Jo, ja. de var väl rätt kul. De var ju lite konstigare.
Ja, det var de. Alltså, de var ju,
det var inte lika tydlig humor som i de andra Python-serierna, ska jag inte säga.
Nej, det stämmer. Och de var ju väldigt franska också. Alltså de,
ja.
Man behövde nog någons... Det var ju väldigt mycket att folk hängde på kaféer och sådär.
Jo, och det här... Det känns som den franska sexismen var liksom på ett annat sätt än den... Den då nordiska sexismen.
Ja,
det kunde vara så att mannen med de stora kalsongerna sitter och lyssnar på radio och så är det en liksom feministisk debatt och så ringer han in och säger något i stil med vad ni kvinnosakskvinnor behöver är ett ordentligt skjut.
Ja.
Och att det är liksom ett skämt i sig. Det, så, det känns ganska franskt.
Ja, så den berömda, vad säger man, den berömda franska esprin.
Den franska arrogansen.
Ja,
och att, ja, det var lite äcklig.
Ja, han gick väldigt mycket in för äckelhumor. Alltså, det var väl så att de här kalsongerna var ju inte bara stora, de var väldigt skitiga också. Sen hade man alltid, den ena pungkulan hängde alltid utanför kalsongen.
Ja, nej, men så... Så det var ju lite franska serietecknare. Det var väldigt få amerikanska, skulle jag väl säga. Alltså det var ju inte riktigt... Det var ju en europeisk produkt.
Ja, det var det. Alltså det var ju framförallt, skulle jag säga, en skandinav. Alltså det var ju... Det allra mesta gjordes ju i Sverige och Norge.
Fram till slutet av Megapytons historia då.
Ja, just det stämmer.
När Mats Jonsson tog över.
Ja.
Det var ju då... Ja, runt millennieskiftet kanske.
Ja.
Som han tog över, kanske 99, något sånt skulle jag gissa på. Och då så bestämde han sig för att det skulle mer bli en tidning som publicerar amerikanska underground-serier, nya då, och eller alternativserier och det bästa från svensk seriefandom kan man säga. Så då... Jag fick vara med där mycket då. Jag, David Liljemark och Kalle Törn gjorde DJ Röv.
Just det.
Som hade premiär någon gång runt millennieskiftet i Megapyton. Och han tog också in, det var mycket av från tidningen Hate av Peter Bagg.
Just det, och Jo Matt gick väl där, va?
Ja, det var när jag sen började jobba parallellt med Mats Jonsson. Då bestämde jag sig, nu ska vi publicera hela... Joe Matt-sviten från The Poor Bastard. Så mot slutet så var det ju, då kom det ju mycket amerikanska. Då var det mer nordamerikanskt och svenskt.
Ja.
Och väldigt lite norrmän och fransoser.
Ja, och norrmännen var väl inte riktigt aktiva längre. Alltså den norska pyton fanns ju helt enkelt inte då längre.
Nej, den la ju ner 96.
Ja.
Så jag tror att Christian Walters tecknade för Myrki då, den finska tidningen, han var stor där fortfarande. Men, men nu verkar det vara ganska dött och begravet. Det är många som minns Python och har liksom nostalgiska minnen för det. På samma sätt som jag tänker att din generation har från Svenska Mad.
Ja.
Så är det, om vi då... vi kanske tillhör två olika generationer, även om det inte är 30 år mellan oss.
Så
är det liksom lite min generations Mad, skulle man kunna säga.
Jo, men så, det kan jag tänka mig.
Ja. Och det blev ju nästan den, om man tänker i tidningsform, blev det nästan den sista generationens...
Ja, för sen... Alltså det har ju inte riktigt... det var ju ändå lite... Och där skilde det var ju också ett sätt som den skilde sig från Mad. För Mad var ju verkligen, alltså Mad hade svenskt material och som ofta var bra, men det var ju ändå i grund och botten en amerikansk tidning. Medan Python var, det var ju, alltså i Norge så var det ju nästan en hel norsk tidning. De tog också in våra grejer från Sverige, men det gjordes ju i Sverige och Norge, och det var inte så där jättevanligt med serietidningar att det var så dominerat av skandinaviskt material, utan det normala var att man köpte in det utifrån, dels för att det var billigare, men också för att det fanns ofta, man väntade i regel tills det fanns en stor liksom bank av färdigt material som man bara kunde köpa in och publicera. Det är ett mycket större vågspel att så att säga driva en tidning och hela tiden liksom se till att det kommer in nytt material. Och det var väl också det som gjorde att de till slut, att det pågick en begränsad period. Att man, det här är inget man riktigt orkar hålla på med länge.
Jobbade du någonsin i redaktionen för Python?
Nej, det gjorde jag inte. Jag var bara frilansare.
Vem var den första redaktören för svenska Python?
Om jag minns rätt så var det en kille som hette Peter Fürst.
Just det, det låter bekant. Och det var på Atlantic då?
Det var på Atlantic.
Och sen tror jag, vad heter han, Jonas Svensson var...
Ja, alltså det var ofta inte, för att alltså Dag var ju en så dominerande person, så det var ju väldigt mycket, dels så var det så att det ofta var norrmännen som beställde även av oss svenskar, så att det som gick i svenska Python hade först publicerats i den norska och kom sen till den svenska, så att det man minns, eller den man minns som beställare, det är ju Dag. Och sen så hände det var väl liksom speciella tillfällen så gjorde ibland du sa någonting att det var någon OSK. Jag minns att det var ett fotbolls-EM i Sverige 1992. Då beställde den svenska Python en serie som skulle handla om fotbolls-EM och den var ju då rent svensk.
Sen jag tror efter Jonas Svensson tog över så var ju Martin Kellerman redaktör för Python.
Ja, jag minns väldigt tydligt att han var redaktör.
Och det har han skildrat i serien Rocky då.
Just det.
Där tidningen heter Kissbomben.
Ja, det stämmer. Det kommer jag ihåg.
Och han skildrade nog rätt tydligt då att han och hans kompisar de är i 20-årsåldern då, gissar på. Och är partysnubbar. Så de missköt ju tidningen också fruktansvärt. Mats Jonsson tog över sen och han var också inne i någon ganska mycket partyperiod. Och brydde sig inte jättemycket om, han brydde sig mer om tidningen Megapyton sen när, den liksom, när han fick full makt av den.
Jo.
Men det var väl också det att det var nog lite slappare skött då än när liksom Dag Kolstad höll i rodret.
Jo, det stämmer.
Men det var ändå så här, okej, det är OS. Nej, då var Mats Jonsson redaktör och då var det så här, okej, nu har den tecknaren hoppat av. David Liljemark, han kan alltid stänga ihop något. Men det var så tight deadline så han fick kalla in oss ungdomar. Liksom. Ja. Vi var kanske 19-20 då. Liksom.
Jo, nej men alltså efter det att Dag la av så det kändes det som att det liksom drev lite vind för våg ett tag. Jag minns att jag gjorde vad som rimligtvis var min sista Python-serie 90, det bör ha varit 95 och då minns jag att det var till Martin Kellerman som jag gick och lämnade den. Och sen tror jag att tidningen fanns, var det så att den fanns till 98 i Sverige?
Ja, vanliga Python till 98, Megapython till 01.
Och det jag ska inte svära på att om jag möjligen gjorde någonting mer efter det. Men alltså just det här med Martin minns jag väldigt, väldigt väl i och med att han har blivit så känd sen.
Ja. Frågan är om han kommer fortsätta i seriebranschen, kallar man.
Ja, just det stämmer. Det är ju, alltså jag kan verkligen förstå om han behöver en paus. Alltså det är ju, var det 20 år han tecknade Rocky?
Det är inte omöjligt.
Ja. Och det är ju alltså att nu tog han ju för sig semester ibland och sådär, men att producera en serie i så lång tid, och jag tycker att den var ju bra faktiskt hela tiden. Alltså det finns ju om man tar de här liksom mest populära amerikanska tecknarna på senare år, som vi pratade om, Kalle och Hobbe, Bill Watterson och Gary Larson då, att de var ju båda sådana, ja precis som Martin Kellerman då, de ville liksom inte att serien skulle få en down-period utan de la av. Och de körde 10 år och Martin körde ju faktiskt dubbelt så länge som någon av dem.
Och vi publicerade Rocky i Megapyton också mot slutet av tidningen innan då Rocky Magasin startade.
Just det.
Och då började jag satsa på bara att teckna serier och publicerar en död kompis som följetong i Rocky magasin. Men då är det något vi har missat om Python eller ska vi börja avrunda det här samtalet?
Jag tror nog folk har nog fått det viktigaste.
Vi har skrapat lite på ytan.
Vi har skrapat lite på ytan. Ja.
Det frågan är hur de skulle stå sig för en omläsning idag. Alltså det hade alltså, varit intressant på något sätt.
Men, alltså sånt där är ju så otroligt svårt. Alltså för min del så brukar det vara så att direkt efter att jag har gjort någonting så är jag i regel ganska missnöjd med det, men när jag tittar på riktigt gamla grejer så tycker jag, fan, det här var inte så dumt i alla fall. Nej. Men jag har faktiskt aldrig läst om Python, så att jag Alltså en hel del skulle ju nog te sig rätt nattståndet nu. Samtidigt så fanns ju en energi i det också.
Alltså vad kul att läsa om de tidiga. Ja. Megapyton har jag gått tillbaka till bland det last. Men så kul att läsa de riktigt tidiga nummerna av Pyton.
Ja.
Jag har ändå liksom en viss kärlek till dem. Jag upptäckte när jag var 12. Medan liksom Mats Jonsson och David Liljemark, som är 5 år äldre, de var lite mer av så här, men det var rätt dåligt det mesta. Ja. Liksom, att de gillar
Nej, men de var lite för gamla helt enkelt. Utan man ska nog verkligen ha varit i precis rätt ålder. Men som sagt, att alltså min förhoppning är att om man liksom läser det med rätt inställning, att det skulle ändå finnas några försonande drag idag.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.